Var var du när nyheten briserade klockan 8:45 på fredag morgon, Oskar?
Det var antagligen det som gjorde det, men jag låg hemma sjuk i sängen. Jag kunde inte stiga upp och svetten lackade. Liksom det, så det i mitt Twitterflöde.
Jag var på FDVs bandläge på Lärkulla och jag har sett att det är något som engagerar dig väldigt mycket.
Hur mycket engagerade dig då?
Kanske jag tänkte att Stockmann är lite så här sjunkande skepp, som, och den historien tycker jag startar än i och med att man sålde det här Stockakortet, den här kreditavdelningen. För att Stockmann tror jag lever ganska mycket på sina stamkunder, och efter att det inte mera fanns det här kreditkund förhållande så tror jag att det har gått ganska ner för backen med hela skeppet.
Ja, du pratade alltså om det här förr i världen, så när man hade ett kort från Stockmann så kunde man handla med det var ett fristående, så att säga, kreditkort
nästan. Ja, och efter det så sakta men säkert, för jag har jobbat faktiskt på stamkunsttjänsten och på akademin i tiden av flera år. Så efter det tror jag att det där sakta men säkert så hade Stockmann inte riktigt samma sak mer då.
Vad säger du, Oskar, som bankman till det här?
Det är en intressant point det där, att det liksom provisiska känslan skulle ha ändrat den vid det där kortet. Det kanske jag inte uppfattar på samma sätt. Men å andra sidan så på det sättet så att jag skulle ha haft lättare att själv ha ett kort utgivet av Stocka som betalt ett kort än av det där, i det här fallet utgivet av en konkurrerande bank. Jag har inte sagt, ja. Bara liksom av principiella skäl så envis med det där kontantversionen. Nej, men det här, när det här nyheten om delikatessen kom, så det var alltså, det var det första tanken där, att varför just S-gruppen, varför till S-gruppen? För nu är det ju, om man tänker av de olika alternativen, alltså, nej, fel kan man säga, det finns två huvudalternativ, men att där S-gruppen ändå känns som det där, att ja, att vi tog det här halputeringsalternativet. Yeah. Du tar ju alltså så där, känslomässiga reaktionen var inte positiv i början.
Nej. Men nu vet vi ju inte hur det kommer att gå, men jag antar att S-gruppen kommer att på något sätt hålla någon sorts, att det ändå fortsätter som någon sorts SS-delikatessen.
en super S-butik kanske vi ska säga, istället för en SS-butik.
Ja.
Det här var något som vi pratade faktiskt om med docenten i marknadsföring, Anna Rindell, igår också, och vi pratade lite om det, att hon menar igen att det här varumärket har tagit sig en törn, att det skulle varit bättre om det skulle ha varit typ en så att säga en anonym norsk investeringsbank eller någonting som skulle ha köpt upp delikatessen och bibehållit det här brandet. Men nu när man köpt, nu när det var en då just, och specifikt S-gruppen som är en stor aktör på den inhemska dagligvaruhandeln med just det här, de har ju mått om att de är billiga och så här, så det har liksom ätit upp av kundförtroende. Hur ofta handlar ni själva på delikatessen till exempel? Om vi tittar på det, de gjorde back 11 miljoner euro i fjol. Ska vi se oss själv i spegeln som helsingforsare?
Så till vidare att kan man liksom uttala sig eller inte uttala sig på basis av det, så finns det själv. Jag går inte hemskt ofta till delikatessen. Det är inte på det sättet en närbutik. Men å andra sidan, det är lite för mig ett ställe så där som hallen, att det är något riktigt speciellt. Man tänker att det där skulle behövas, och tänker att eventuellt finns det på delikatessen, eller åtminstone så kan man beställa det den vägen, och det torde komma ganska snabbt.
Ja, jag håller med att man tänker att om det är något speciellt man behöver så finns det säkert på delikatessen, och det här med S-gruppens brand kan absolut säkert påverka det på ett negativt sätt. Och jag tänker lite på de här lokala, det finns mycket lokala producenter som säkert är hemskt beroende av delikatessen, och hur det går för dem i framtiden är lite orolig för.
Hur ser det eget matvaruhandlande? Har ni de olika butikernas olika färgade kort i plånboken, eller går ni varje vecka till en ny butik, eller hur brukar ni göra? Hur brukar ni lösa det här vardagspusslet?
Nu blir det ju ganska ofta det här samma butiken. Mor i Munkhöjden, vi har en bra K-butik där, och det är nog så som det brukar bli, att det är dit man går. Det är skönt med butik där du vet på förhand vilka hyllor där var det hittas, och du tycker att det är liksom sortiment som innehåller det som det ska finnas. Men för mig är det viktigt att det finns en framförallt fiskdisken, att den är en sån där man liksom lite får se på de där fiskarna och titta på den här fisktavlan där det står när de är uppfiskade och liksom man kan fundera att är det här tillräckligt färskt för att grava och sådana här detaljer. Det är liksom inte så där att väljer jag den ena vakuumförpackningen eller den andra.
Hur är det med dig, Kalle?
No, jag är kanske lite så här, inte så typisk konsument. För jag bor ensam och jag är jättedålig på att planera flera dagar. Så ibland går jag kanske till och med två gånger per dag till butiken. För att jag vet inte vad jag vill ha på förhand. Så att jag går hemskt lite beroende på var jag befinner mig geografiskt. Så. Det är alltid samma kaos.
Det låter intressant också. Ska vara spännande att ta en titt i ditt kylskåp. Jag har alltså tisdagssnackarna Kalle Lindgren och Oskar Taimitar med mig här i studion. En sista fråga gällande ännu det här med delikatessen, alltså att S-gruppen då kommer att köpa, bara konkurrensmyndigheterna godkänner, kommer att köpa delikatessen av Stockmann-gruppen. Det här är någonting som har varit väldigt välkommenterat på svenska.yle.fi. Det har funnits i väldigt många människors flöden, men om vi är helt ärliga, förutom då helsingforsare, liksom medelklass helsingforsare som shoppar där, varför ska vi bry oss om vem som äger delikatessen? Är det, hur viktigt är det liksom att vilken butik det finns där nere i källarvåningen vid Träsmeda?
Det är säkert någon sån här nostalgifråga och för oss finlandssvenskar är det säkert viktigt för att Stockmann har representerat en sån här mötesplats och särskilt delikatessen dit man går för att man vet att där finns alltid. Så att det där, så det är ju ett lyxproblem som vi säkert glömmer i något skede.
Oskar?
Visst är det ett lyxproblem, men mat är viktigt, mat väcker känslor. En sån här som finns i någon liksom ända på skalan, sån här liksom bastionen för kvalitet, så det är klart, sånt är viktigt.
Mm.
Några som vilar upp sig just nu, det är förstås lärarna. Juni, juli, augusti heter det i tiden att det är den främsta orsaken att bli lärare för att man är ledig då. Det har ju knappats in från både junisidan och augustisidan, men ganska mycket semester har man ändå som lärare. Och Svenska Yle har som bäst en liten jakt på gång. Vi letar efter alla tiders lärare, en lärare som har gjort ett speciellt intryck på just dig. Det kommer ju en massa tips och jag tänkte förstås öppna upp den här frågan också åt er, Kalle och Oskar. Vilken lärare kommer du, Kalle, ihåg från antingen grundskola eller gymnasium eller någon annan kontext?
Ja, alltså många lärare minns jag med värme och det är inte bara i skolan. Det är också pianolärare och sånglärare och alla möjliga andra människor kanske i arbetslivet som kanske inte direkt ens lärare, men så här människor som har lärt en saker och inspirerat. Men okej, om jag skulle lyfta fram någon, så i högstadie så hade jag som klassföreståndare Ulla Stina och jag tycker att hon var fantastisk i Åshöjden och på något sätt för att hon var rolig och inspirerande, men kunde också vara sträng och liksom trodde på en. Det är jätteviktigt med lärare som kan liksom sparka en på något sätt tillbaka när det inte går så bra, kanske.
Okej, så Ulla-Stina från Åshöjden och Kalles min sträng men rättvis, om jag tolkar det rätt.
Ja, jätteskojig och jag tror att jag fick på nian, vad heter det, smeknamnet Raketkalle av henne för att jag lyckades till slut höja på nians var jättesnabbt mitt medeltal för att komma in i Lärkan.
en traditionell helsingforsisk skolgångshistoria. Oskar, hur är det med dig?
Jag skulle kunna spinna vidare på det som Kalle sa om det, att just att de lärare man kommer ihåg som med värme, och de är många, så det så är i allmänhet sådana som var krävande på ett visst sätt. Och jag tror att det är just att de var krävande visar att det fanns genuin vilja att få eleverna att göra väl ifrån sig. En tro på att det fanns kapacitet som kanske ibland de slappa tonåringarna inte riktigt grävde fram i sig. Och sen lärarna som verkligen använde sin personlighet för att få eleverna att plocka fram det här. Det sen efter att det liksom förstås, när man var i skolan så tyckte man att kanske det var liksom de här lite mera slappare timmarna som man såg ett visst värde i dem, men att efteråt sett så nu är det ju de som liksom, de har fått med sig någonting. Alltså tänker jag på par stycken av mina matematiklärare Frölle i högstadiet och Ole sen i det där gymnasiet. Så också satt sin personlighet med i det.
Tänker du på Ole Hellsten?
Ja, det gör
jag. Vi kommer de facto att ha en intervju med Ole Hellsten här i Ylvega om ungefär en och en halv timme.
Kiva.
Han alltså, det är många som har nämnt honom som alla tidens lärare nämligen.
Du ska hälsa honom så mycket.
Tack så mycket. Sista fråga, Oskar. Kalle fick smeknamnet Raket-Kalle. Fick du något smeknamn i skolan av någon lärare?
Det är inte så att han skulle ha liksom sagt det. Sagt det. Raket-Kalle, det är värre om det skulle vara lärare liksom kemi eller fysik.
Hej, här säger jag tusen tack till Oskar Taimitarha, Kalle Lindgren, tisdagssnackare. Tisdagssnackare kommer att ta en liten paus nu under sommaren, men vi är förstås tillbaka med mera åsikter, mera tankar, mera erfarenheter från vardagen i augusti igen. Jag fortsätter ju här i och för sig.